Idag har jag glädjen att hälsa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Välkommen till Vatikanradion.
Tack för det. Tack.
Du är i Rom i dessa dagar. Hur kommer det sig?
I grund och botten för att det är sportlov hemma i Sörmland där jag bor. Då brukar vi försöka göra någonting med barnen. Och så har vi ju en god vän här.
Ni har just varit på audiens med påven.
Mm.
Hur var det? Berätta om upplevelsen.
Ja, det var ju inte bara vi riktigt. Jag har faktiskt aldrig varit på det förut. Fantastisk upplevelse faktiskt. Att se alla dessa människor och även den öppenhet tycker jag. Påven kommer åkande i sin lilla bil och lyfter upp barn och hälsar på människor. Och även jag som inte är katolik kan förstå att det måste vara en stor upplevelse.
Jo, och det är en medryckande.
Mm, det är verkligen. Det är verkligen.
Men om vi nu ser till ditt arbete som socialförsäkringsminister. Om man som svensk bor utomlands så talar de ju ofta om Sverige med en viss avund vad gäller socialförsäkringssystemet. Tycker du att det stämmer?
Både och tycker jag. Jag tycker rätt ofta att jag slås av att det både finns en här liksom lite paradisisk bild av svensk välfärdspolitik och socialförsäkring. Att man liksom tror att vi har löst alla problem. Och det har vi ju inte gjort naturligtvis. Och att den, liksom, att den skulle vara så generös i bemärkelsen att alla får allt de behöver och önskar. Och så är det naturligtvis inte. Utan vi har ju alltid haft våra begränsningar också. Bara en sån sak att det är en försäkring. Det är många som har svårt att förstå hur, det liksom, hur man kommer in i försäkringen när man får använda den och så.
Så vad är priset om man säger för detta försäkringssystem?
Nej, alltså i grund och botten tycker jag som uppfinning är det en bra idé. Alltså vi bestämde oss rätt tidigt i Sverige att man går in och försäkrar en inkomst. Det vill säga den är ju inte till för att försäkra dig mot att du kan bli sjuk. Det kan vi alla bli. Men du försäkrar den inkomst du skulle ha haft som du nu inte har när du är sjuk. Och den bygger ju också på att alla arbetar i stort sett. Den har bidragit till att vi har väldigt hög alltså förvärvsfrekvens i Sverige. Och att den är individuell. Att både män och kvinnor i Sverige arbetar. Att vi arbetar högt upp i åldrarna. Så att den har ju bidragit till mycket sånt också. Den kanske vilar på någon värdering från början. Men den har också bidragit till att upprätthålla detta. Och det tycker jag i grund, det är mycket värderingsfråga. Jag tycker att det är bra. Sen förstår jag också att den är väldigt attraktiv. Det vill säga risken att den används mer än vad det är tänkt. Det är också ganska stor. Och det har vi haft från tid till annan när liksom belastningen har varit extremt stor på den.
Om du talar med dina kollegor runt omkring i Europa, vad säger de och hur löser de samma problem med utsatta människor, sjuka, äldre?
Ja, jag tror många skulle säga att vara avundsjuka och beundrande inför systemet. Samtidigt om man verkligen sitter och pratar med dem lite förbluffad över ja, men vilken roll har familjen då? Vilken roll har civilsamhället? Och då kanske de är artiga och inte så kritiska men skulle tycka att vi har valt en konstig modell. Och jag tycker det egentligen bara säger att i nästan varenda land så är ju välfärdspolitiken otroligt präglad också av kultur och tradition och inte minst religion skulle jag säga. Det finns många sådana här saker som gör att man kan inte importera och exportera välfärdsmodellen mellan länder så enkelt. Den svenska välfärdspolitiken är väldigt svensk. På gott och på ont. Man kan vara stolt över mycket och man kan då inse att så här gör vi i Sverige fast vi ser själva att det inte är helt oproblematiskt.
Skulle du säga att civilsamhället på något vis har organiserats in i systemet?
Ja, det skulle jag nog säga. Det vill säga att man kan på gott som traditionell svensk säga att ja, vi litar inte på att civilsamhället löser problem utan vi har en garanti som är lite starkare. Och på ont kan man säga att civilsamhället får inte heller samma dynamiska och vitala roll i det svenska samhället som i många andra länder. Jag tycker man är lite ödmjuk med, inte minst med åren, inser att nästan allting som är bra i något landssystem har också en baksida på något sätt. Vi kan titta lite beundrande ibland på de enorma frivilliginsatser som görs, inte minst i katolska länder men även i andra icke-katolska länder i Europa och tycka att det här är fantastiskt. Och samtidigt kan vi bekymra oss över att vi inte riktigt ser den här offentliga garantin. Alltså att man verkligen är säker på att den som inte har en familj, den som inte omfattas av en stor vänkrets, att den också får den hjälp som vi tycker att det offentliga ska garantera. Jag kan tänka mig en annan europeisk kollega skulle säga att men får ni inte mycket ensamhet? Alltså det här liksom väldigt hårda kärnfamiljs och där alla är individuellt försäkrade och så. Att skapar inte också ensamhet? Och det kan man väl lite självkritiskt ändå säga. Ja, vi har säkert fler ensamma människor än vad en del andra länder har.
Påven uttryckte sig med uppskattning häromdagen vad gäller svensk flyktingpolitik. Eller snarare han sa att han tackade Sverige för det sättet flyktingar från Argentina hade blivit bemötta. Vad ser du som utmaningarna idag vad gäller flyktingar?
Det finns ju många, men det är klart att det är väl en av de mest uppenbara är förstås att vi tycker att det är många länder som borde känna samma gemensamma ansvar. Och det menar, hade alla europeiska länder gjort ungefär det som vi försöker göra, och det betyder inte att vi är felfria på något sätt, så hade ändå det underlättat för många flyktingar och bördan på enskilda länder hade varit något mindre. Men det här är ju en jättesvår fråga i många olika länder. Och
lyckas man tala om det tillsammans i europeiska länder?
Ja, det finns ju, jag tycker inom EU finns det ett fungerande samtal om detta. Men det finns ju också, det är också en känslig fråga i väldigt många länder. Inte bara för att den är känslig moraliskt och svår, utan också för att den är politiskt. Det finns alltid krafter som tycker jag försöker göra det här till en splittrande fråga. Och det tycker jag, sådana tendenser ser vi i många europeiska länder just nu. Att vi mot dem tänkande som är rätt. Vi ser det till och med inom Europa också nu med den europeiska öppenheten, där människor som flyttar mellan länder i krisens spår ifrågasätts och tar inte våra jobb här och sånt där. Så jag tycker det finns ganska dystra tecken just nu på både för flyktingar som kommer hit men också för inom europeiska migranter som söker ett bättre liv.
Men om vi då ser till Sverige, vilka är just i Sverige utmaningarna?
En del tror jag är de eviga, alltså. Det vill säga att ett land som har en ganska tydlig identitet och som de flesta länder, de allra flesta människor ändå delar en slags gemensam tradition och kultur. Att både vara öppet och tolerant och inbjudande för människor som kommer hit som inte omfattas av denna självklara gemensamma identitet och samtidigt stå för gemensamma värderingar. Det där är, tror jag alltid kommer vara svårt, och det finns ingen som säger att det ska vara enkelt heller. Och ibland är vi bra på det och ibland tycker jag vi är mindre bra på det. Den största, mer praktiska är väl ändå att vi har ett problem i Sverige att det tar längre tid för många människor som kommer till Sverige att komma in i det svenska samhället, in i det svenska arbetsliv. Alltså vi har en orimligt hög arbetslöshet för nyanlända eller mer eller mindre nyanlända. Och det där är på lång sikt ett jättestort bekymmer. Framförallt om man går tillbaka till vår välfärdsmodell. Hela den svenska välfärdsmodellen bygger i grund och botten på att du arbetar och försörjer dig själv. Och därmed kommer in i en försäkring som gör att du får ersättning om du inte kan arbeta. Om vi då har många människor som aldrig har jobbat överhuvudtaget, då blir det väldigt problematiskt i en svensk välfärdskontext.
Om vi då ser på sjukskrivningar. Mm. Det har ju varit väldigt höga siffror. Mm. På sjukskrivningar de senaste åren.
Vi hade ju väldigt höga siffror upp till 2003, 2004, 2005. Och sen har de ju sjunkit dramatiskt. Så att vi hade de senaste 6, 7, 8 åren har det varit en rejäl minskning. Alltså vi är på en helt annan nivå. Vi pratar bråkdelar faktiskt. Sen har vi då ändå just nu en viss uppgång. Och den bekymrar oss lite grann, för vi tycker att i den bästa av världen så ska ju sjukskrivningar hänga ihop med hur folkhälsotillståndet är, så att säga. Och på kort sikt kan man se sånt att när det går influensa så ökar det sjukskrivningar, vilket är helt riktigt. Men vi har också liksom ökningar ibland som är väldigt svårförklarade. Och just nu är vi inne i en sån att det håller på att öka en del, och vi är lite oroliga för att de här korta sjukskrivningarna, om de ökar mycket så kan de övergå i långa sjukskrivningar. Och när folk blir långtidssjukskrivna, då ökar risken dramatiskt att de aldrig kommer tillbaka till jobbet. Mm. Och det hade vi riktigt stora problem med. Mitten på 2000-talet, alltså 2004-2005.
Om man då tänker åldersgruppen mellan 20 och 40 år som verkligen är en period när man borde ha kraft att arbeta. Mm. Hur ser det ut där?
Ja, generellt är ju yngre mindre sjukskrivna än äldre. Men vi kan också se att ökningarna är tydliga bland yngre. Och vi kan, kanske det som bekymrar oss allra mest är väl att vi har en ökning bland kvinnor mitt i livet, kvinnor med tufft yrkesarbete och familj. Där ser vi markant högre sjukskrivningstal än för motsvarande män. Så det verkar också finnas någonting i vårt sätt att organisera liksom livet och arbetslivet och familjelivet som...
Det kanske är en sund reaktion på en sjuk livsstil.
Så kan det vara, och det kan också vara en reaktion på att vi brukar ibland lite på skoj säga att även världens mest jämställda land fortfarande förväntar sig att kvinnor tar ett mycket, mycket större ansvar i praktiken för barn och familjeliv. Medan vi i arbetslivet har blivit ganska bra på att förvänta oss gemensamma insatser och gemensamt ansvar. Och i längden tror jag att det där är lite problematiskt. Alltså vill vi på fullt allvar att kvinnor ska ha samma ansvar som män på jobbet, då måste vi i grund och botten också förvänta oss att män tar samma ansvar som kvinnor för familjeliv och hemmaliv. Mm. Och där är vi inte än, tror jag.
Jag tackar dig, Ulf Kristersson, för att du kom hit.
Tack.